Välkomna allihopa ska ni vara till avsnitt 5 av podden Inte en singel. Och jag heter Henrik Andersson och sitter här som vanligt med min co-host Anders Hesselbom.
Jag är inte en singel jag heller. Du, vi har inte kommenterat någonting som våra lyssnare har sagt, och det beror på att vi har varit dåliga på att berätta om våra sociala medier. Du finns på Twitter som Camouflage, och det stavas så här:
Camouflage _.
Och jag finns på Twitter som A. Hesselbom. AHESSELBOM. Så kommentera där. Så
frågan, är om inte jag, frågan är om inte jag ska ändra mitt Twitter-handle med tanke på att jag inte har gjort Camouflage på ett par år nu. Det var alltså en podd jag hade som hette Camouflage. Så jag tänkte att det var därför jag hade det att handla på Twitter, för att folk som lyssnade på podden skulle kunna connecta med mig och så vidare. Men nu, nej.
Nej, alltså om du döper om ditt Twitter-konto så kommer ju följarna att följa med till det nya. Så man får faktiskt byta identitet på Twitter, och det är en ganska bra feature. Jag sitter och väntar på att min lillebror ska säga upp sitt Twitter-konto så att jag kan ta Hesselbom.
Aha. Ja, du kanske kan betala honom en summa för att...
Ja, ge folk pengar är väl det jag gör bäst här i livet, antar jag.
Så här är det, att veckans album som vi ska ta en titt på är A-has debutalbum från 1985, Hunting High and Low. Mm. Och det är ju en skiva som... Den skiva som jag mest lyssnar på av A-ha är ju deras andra skiva, Scoundrel Days. Och jag har länge tänkt att jag inte lyssnat så mycket på Hunting High and Low. Jag tänkte nästan, har jag ens lyssnat på albumet? Mm. Men nu när jag har lyssnat på det inför det här programmet så har det, den låten, och så vidare. Så att det har varit verkligen så här, jag har nog verkligen lyssnat på det här albumet förr, så kände jag. Och vad har du för relation till A-has tidiga
alls? Alltså, helt annorlunda, för jag har ingen relation till A-ha överhuvudtaget. Men några enstaka låtar tycker jag är hemskt, hemskt bra. Och jag äger alltså gamla bildäck som folk har pressat och grejat. Så att när man lägger en stylus på dem så kommer de här låtarna ut. Alltså både första och andra skivan äger jag på vinyl. Men jag har inte lyssnat på dem. Jag har inte haft...
Nej, men så kan det vara.
Alltså, den största relationen jag har till A-ha, det är att sångaren i bandet har varit programledare för Melodifestivalen. Det är typ så.
Ja, men det tror jag inte så många som har just den relationen till hela bandet, så att säga. Och de är ju fortfarande aktiva, trots att de har varit på både en och två farvälturnéer, vad jag vet. De släppte ju en ny skiva för bara några veckor sedan.
Ja.
Som är... utmärkt P4-pop.
Okay.
Jag tyckte det var riktigt bra, och det var också, nu när jag då går tillbaka och lyssnar på deras första skiva, så är ju utvecklingen enorm. Det här är ju, de har ju verkligen, och det märker man även från Hunting High and Low till Scoundrel Days, att de har nästan bytt inriktning. För Hunting High and Low är ju verkligen så här, nu ska vi göra pophits. Ja. Följt av, nu gör vi musik, om du förstår skillnaden.
Ja.
Och det är väldigt tydligt med Hunting High and Low att man satsade på... För man hade ju fått en hit med Take On Me, och kanske redan då när albumet släpptes så var någon av de andra singlarna också ute. Att nu behöver vi ta in en producent som vet vad han gör och se till så att de här killarna får hits.
Mm.
Och det är ju också så att om du har deluxe-versionen av Hunting High and Low som kom ut för inte för många år sedan, så finns det ju ett antal demoinspelningar och sånt med.
Ah.
Och där är ju skillnaderna enorma. Train of Thought är helt annorlunda. Och när man märker att man märker skillnaden mellan det här är vad bandet gjorde och det här är vad producenten såg till att det blir, så är det ju väldigt tydligt att... hur pass kraftigt producerad den här skivan är för att bli där det är. Och att man antagligen då i framtiden kunde få ut mer av själva A-ha-bandet. Att de fick göra lite mera det de ville göra på senare skivan.
Sen blir de väl kanske bättre på att göra sin sak också under årens lopp. För jag kan tänka mig att producentens roll kanske inte ska underskattas heller. Och du nämnde Train of Thought. Det är ju spår 2 på skivan. Inte någon som vi kommer att prata om eftersom den var en singel. Men det här är alltså 1985. Och du sa att det var deras debut.
Mm.
Ganska stark debut för att vara popband, skulle jag säga.
Ja, men de höll ju på rätt länge för att få sitt break överhuvudtaget. Ja. Take On Me var ju en låt som man omarbetade flera gånger. Och det var ju just när den släpptes ju till och med på singel först. Ja. Och blev inte en hit. Och sen när man då tog in rätt producent för att piffa upp den, för att göra den i den versionen som alla människor känner igen nu, det var först då det faktiskt blev en hit. Så att låten i sig, Take On Me, har ju funnits väldigt länge innan man nådde den här punkten att man kunde få ut den överhuvudtaget.
Ja. Och igen då får man väl berömma producenten. Och sen ska man ju också komma ihåg att skivbolag kan ju få för sig, alltså du har ju massor med band som står och knackar på dörren, åtminstone var det så förr på 50, 60, 70, 80-talet, kanske till och med 90-talet, massor med band som ville komma in. Men sen kunde ju skivbolag få för sig att, vänta här, det här bandet, det har någonting som vi kan liksom göra någonting av och tjäna pengar på. Och allt ifrån Milli Vanilli, som är en konstruktion från grunden på den basen liksom, till Yes som vi pratade om i förra avsnittet, tror jag det var, va? Som var mer eller mindre uträknade efter några skivor, men skivbolaget sa att, ja men vänta här nu, assignar vi en bra producent och ger dem här lite budget så kommer det här att bli bra liksom. Och jag kan tänka mig att det här norska bolaget, det var ett norskt bolag förresten som släppte av.
Nej, de ligger på, jag vill säga att de ligger på EMI, men de signade som ett brittiskt bolag.
Ett brittiskt bolag, men de måste ju ha sett någonting här som säger att ja, men vi är beredda att omarbeta det här för att få det att bli en hit. Och jag känner inte till den här historien, men jag kan ju säga att jag har ju väldigt hög respekt för den producent som har gjort Take On Me. Det är inget snack alltså.
Ja, absolut. Men vi kan ju börja prata om låtarna, och vi börjar på som vanligt första låten på sida A, och där har vi då Take On Me. Den pratar vi då inte mer om för att det är en singel. Andra låten på sida A, Train of Thought, även det är en singel, den pratar vi inte heller om då. Tredje låten på sida A är ju då albumets titelspår, Hunting High and Low, även det en singel som vi då inte kommer att prata om. Sida A, låt 4 är däremot The Blue Sky, och den låter så här. I find it hard to breathe as life just eats away. At the faces that surround me, they look tired today. The lady at my table doesn't want me here. I just want to talk to her. But once you love... Här har vi en typisk utfyllnadslåt, skulle jag vilja säga. Den är en sån låt som de förmodligen hade gjort lite halvdant och som en producent sen bara piffade upp till en poplåt, en albumlåt helt enkelt.
Och då är jag som inte har koll på AHA. Och sen så sitter jag och lyssnar på den här skivan för research, för jag hade nog inte slagit på den här om inte du hade föreslagit den, för jag, den ligger och samlar damm i skivbacken, så är det. Och någonting som slog mig när jag spelade den här skivan, det var Hunting High and Low. Jäklar vilken bra låt det är, och vilket dipp det då blir till The Blue Sky. Så jag får ju säga att det här är inte dåligt. Alltså, det är bara det att efter att ha hört Hunting High and Low så är det mesta dåligt liksom.
Ja, jag ska, när vi har pratat klart om låtarna, så ska jag nog lägga upp en liten teori om just sådana saker. Så jag tycker nästan vi går vidare på nästa låt på en gång.
Ja, vi gör det. Living a Boy's Adventure Tale. Har du något att säga eller ska vi köra?
Vi kör på den.
Alltså jag är hemskt ledsen, jag känner samma sak för den här, att det som är kul med både The Blue Sky och Living a Boy's Adventure Tale är att det är ju bra sound liksom. Men melodin är ju det som jag brukar kalla för, att man staplar noter. Man har inte ett flow utan man staplar noter. Och det är så man skriver musik idag. Jag brukar ju återkomma till mitt favoritexempel. Vad heter de där med Boulevard of Broken Dreams?
Green Day.
Det är liksom inte en melodi. Och jag tycker att de gör det här också. Jag tycker vi har hört två låtar i rad som är ganska så dåliga, om jag ska vara helt ärlig. Sen är det ju alltid aha. Gillar man aha så är man ju lite förlåtande. Det är ju samma sak när jag var ung och lyssnade på Queen. Vi lyssnade ju på News of the World här och det var rätt mycket skräpmusik som utfyllnade där. Men det var ju Queen. Och jag kan tänka mig att deras fans köper väl säkert det här, men jag gör det inte.
Ja, men Morten Harkets röst är ju... Här på första skivan är den ju ibland lite vinglig. Boy's Adventure Tale är atmosfärisk, vill jag ge den.
Ja, det håller jag med om.
Och det gillar jag. Men den är inte... Den är för banal, även den här. Den utforskar ingenting speciellt, utan den har ett atmosfäriskt sound. Och därför kan jag tycka att den är okej. Okay. Men... Det är ett albumspår.
Ja, precis. Och den är väl inte så dålig så att den skulle sållas bort från albumet, men jag gillar ju hellre album som är, vad ska man säga, koncept. Att varje låt får bidra på sitt sätt. Medan inom poppen så är det ju snarare så att vi gör starkare låtar och vi gör svagare låtar. Vi gör så starka låtar vi kan, men alla lyckas inte. Vi släpper de starkaste på singel, så är inte albumet mycket mer än en samling av låtar. Och det är ju ganska tydligt här.
Vi går vidare till B-sidan där man öppnar med The Sun Always Shines on TV. Även det en singel som vi då alltså inte pratar om. Men vi kan också etablera det som vi har pratat om i alla avsnitt. Det är ju det här placeringen av singlarna. Exakt. A-sidan då har ju tre singlar på raken, B-sidan börjar även den med en singel.
Och vi får ju också kommentera kommersiells radiohantering av den här musiken, för de har ju anammat Take On Me och The Sun Always Shines on TV, men de har lite grann glömt bort Train of Thought och Hunting High and Low. Train of Thought kunde de lika gärna få glömma bort för mig, för det är ju den svagaste av de här fyra låtarna, men ja. Men det här är ju den andra som liksom har överlevt aha in i reklamradions tid.
Det är helt sant. Men efter den så kommer alltså då spår 2, alltså spår 2 på B-sidan, spår 7 totalt, And You Tell Me. So please let me come to you and stay this time, and you tell me that I don't love you. Oh, you know. Här har vi banalt försök till tjejtjusar, ballad. Morten Harket sjunger vackert om kärleken.
Jag förstår åtminstone vad de gör. Jag är beredd att gå i försvar till den här låten. För
är det så?
Jag är inte jätteförtjust i den jag heller, men jag tycker ju definitivt inte att det är det svagaste spåret. Och jag skulle till och med kunna gå med på att säga att om jag hade kunnat skriva såna här låtar, jag menar, kasta den första stenen, den som kan göra någonting bättre. Men visst, det kanske är lite publikfrieri, men den tanken slog mig inte när jag lyssnade på det, utan ja, tack och bock.
Sun Always Shines on TV är ju en upptempo energisk låt. Och då har vi det här som du sa, Hunting High and Low, vacker, fin låt, och sen så kom den efteråt. Här har du samma sak. Fast omvänt kan man väl säga. Luften går ur alltihopa, känner jag.
Ja. Nej, jag ser ju inte The Sun Always Shines on TV som stor konst, utan jag ser det som en schysst, bra låt. Jag håller den ju inte alls lika högt som till exempel Hunting High and Low. Men jag förstår ju det. Det är ju ett tapp här. Men anledningen till att jag opponerar mig lite grann, det är ju för att And You Tell Me är ju inte den sämsta låten på skivan.
Vi går vidare till nästa låt då, som heter Love Is Reason, som faktiskt släpptes på singel väldigt begränsat endast i Norge. Jag vet inte riktigt vad som hände där, ifall det bara är någon form av promogrej eller om det var något slags test för att
Gyllene se ifall Tider nappade. Släppte ju fler singlar i Sverige än utomlands. Det är liksom, man flörtar ju med den lokala marknaden såklart.
Så är det. Men så att vi räknar inte den här som en singel, utan vi lyssnar helt enkelt på Love is Reason. Tangerar till Italo här alltså.
Nästan. Och, alltså, det är ju den nya generationens Lindrum som kör trummorna på de flesta låtarna här. Så det låter lite bättre än de som var 84, 83, 82 där, som var lite mer brusiga i soundet. Förmodligen en 16-bitars sample här. Samma trummaskin som Queen använde på My Baby Does 1989. Och, alltså, Queen har ju inte varit kända för att dra den senaste lådan ifrån teknikstacken, utan de kör ju med de grejerna de har, så att säga. Det är ju för att de inte är ett syntband, så de fattar ju inte sånt här. Men aha verkar ju ligga i framkant.
Ja, nej, men det kanske vi pratar återigen här om den här förmodligen väldigt dyra producenten som man har hyrt in för att dra fram aha som det stora nya popundret. Och då har de väl kanske de senaste prylarna istället.
Ja, det låter ju bra. Det här är kul. Absolut. Samma sak, jag har så svårt att liksom sitta och berömma saker som egentligen är ganska mediokra, för det är en poplåt. Men jag menar, jag har inte skrivit en bättre poplåt, så jag kanske inte har rätt att kritisera det, men det är inte jättemärkvärdigt det här.
Nej, men det är som du säger, det här är pop, det finns ingen anledning att kräva mer av ett albumspår på det här sättet. Det här är ju definitivt en av de mer lyckade albumlåten, ja, tycker jag.
Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att hålla med där, för den är trevlig och rar liksom.
Mm. Men vi hoppar direkt på spår nummer 9 totalt. Dream Myself Alive, som låter så här. Jag gillar den här låten. Jag tycker den är skön. Den har en skön feeling, hela låten sådär. Och sen är det lite upptempo och en mysig refräng och så. Men återigen, det är pop.
Vi satt och pratade innan när vi började inspelningen här om Kraftwerk och Electric Café, som jag tycker dras ner väldigt starkt av att den är digital. Jag kan tänka mig att det är 86 eller något sånt där på den, va?
Stämmer nog alldeles 86.
Och det här är 85, så förmodligen var ju digitala syntar och samplers och sånt där var ju ganska hett. Och det visar de ju på här. Så igen, aha, ligger i framkant när det gäller teknik. Ja, men det låter bra. Kompositionen är inte ett mästerverk, men soundet är bra alltså.
Och jag gillar ju också att, som vi har pratat om, var man placerar olika typer av låtar på skivan. Nu är vi ju på, som Love is Reason och Dream Myself Alive, det är ju då de två näst sista låtarna på hela albumet. Mm. Och man håller ändå tempot uppe. Ja. Det är fortfarande intressant, det är inte mediokra låtar som man försöker gömma undan. Och det ska de ju ha en eloge för. Och jag tror inte att, nu finns det inte, som jag ser det, några mediokra låtar på skivan som sådana. Så det finns inte några direkt att gömma undan. Men man har inte gjort just det där, att man har försökt stuva undan någonting ointressant på slutet.
Men å andra sidan då, Scotch som la en av de konstigaste låtarna de någonsin har släppt först på sida B. Men du säger att du tycker inte att det finns några mediokra låtar här, för jag tycker att vi har lyssnat på några mediokra låtar, så här kanske vi tycker olika då.
Ja, jag kanske kan få, jag kan få backa på det. Det kan bli så att jag får backa på det när vi
musiksmak
pratar om hela albumet. Ja, men jag är lite av en bullshitter, jag säger lite
om sånt. Jag är jättenyfiken på vad de slutar med.
Vi tar avslutningslåten på albumet. Låt 5 på sida B, låt 10 totalt. Here I stand and face the rain. Here I stand and face the rain. I know that nothing's gonna be the same again. I fear for what tomorrow. Here I stand. Den här låter ju mest av alla låtarna som någonting som skulle kunna platsat på andra skivan, Scoundrel Days, i atmosfär och i känsla.
Full medhåll.
Ja, och det,
låter väldigt aha.
Det här är en bra låt, och det är en stark låt, och det är återigen som sista låt på albumet. Sitter den jättebra?
Ja, alltså det blir ju lite grann en positiv överraskning när man går ut. Därför att det har varit lite upp och ner på kvaliteten på kompositionerna. Jag ska inte säga genomförandet, för genomförandet i den här skivan har varit från spår till spår nästan felfritt. Men kompositionerna är bättre ibland och sämre ibland. Och här klättrar det upp några steg liksom. Det är ju nästan så att den här hellre skulle kunna vara en sig. Ja, vi kommer ju till det, för det är därför vi är. Men jag gillar ju det här, kanske inte bara för att kompositionen är jättemärkvärdig, för den är hyfsat medioker, bättre än det mesta andra som inte blev en singel på skivan. Men det, i och med att det låter så pass bra, i och med att genomförandet är så pass bra, så tycker jag att helheten säger mig att det här är en bra låt.
Albumet som sådant har ju jag lite teorier om, och det är ju efter att ha sett den här dokumentären som de gjorde, Aha the Movie, som alla sådana här biografier överhuvudtaget är väldigt framtung, hur startade alltihopa, och sen så glassar man över de sista 20 åren. Och de tre som är Aha, du har Mårten Harket, Paul Vaktar och Magne någonting.
Ja, vi kan inte norska. Ja. Jag kommer inte klippa det.
Där är det ju Mårten Harket som inte är den erfarna musikern av dem. De andra har ju harvat i ungdomsband. De har ju gjort allting. De har haft ett punkband, de har haft ett rockband, de har haft si och så. Och sen så knepar de ihop, liksom, det blev Aha. Mm. De bestämde sig för, vi sticker till London, vi ska bli kända.
Mm.
Och de bodde där länge och försökte liksom få studiotid och alltihopa. Och under den här tiden så har man förmodligen då skrivit många låtar som är typiska för, alltså de här de unga popkillar. Vad skriver unga popkillar för låtar? Inte särskilt avancerade saker.
Nej, men
sen kommer producenten in när de väl får skivkontraktet och ska styra upp ett helt album. Då har du förmodligen låtar som är inspelade över ganska lång tid, komponerade över ganska lång tid. Därför har du låtar som är mer basic, mer naiva. Mm. Och sen så har du de här låtarna som är tyngre, som har mer tyngd i sig. Train of Thought, om man jämför demoversionen med albumversionen, det är som två vitt skilda låtar. Trots det så är den här studioversionen, albumversionen av Train of Thought, ganska vinglig i sitt utförande.
Du lyssnar alltså på demoversionerna som en del av din research.
Ja, det har jag gjort. Och Mårtens sång i Train of Thought är inte... Det är väl liksom innan han har tagit tillräckligt många sångkurser.
Men Mårtens sång, alltså sångaren jag har, det måste jag ju bara kommentera. För jag anser ju att det normala är att pratar man om band som har bra sångare, så tänker man i huvudet på band som har bra sångare. Tänker man ofrånkomligen på rockband. Det är Rainbow, det är Whitesnake, det är Queen... och så vidare liksom. Wow, vilka sångare. Och så tänker man på band som har sångare. Då är det ofta popband, syntband. Alltså Depeche Mode. De har en sångare.
Som har frontmän som är sångare.
Howard
liksom.
Jones, Scotch som vi pratade om senare, tidigare avsnitt här. Alltså, de har sångare, men det är ju ingen som sticker ut på att vara särskilt bra sångare. Men här är ju Aha ganska unika, för det är inte ett rockband, det är ett popband. Men de har en kille som verkligen kan sjunga på riktigt. Och det är inte så vanligt inom poppen.
Nej, och det är just därför jag tror att Train of Thought är en ganska tidigt inspelad låt. Just på det att sången inte riktigt håller
med.
Men det finns samtidigt ett flertal ställen under albumet där han sjunger utmärkt. Och om man då ser till... hela albumet som sådant, så är det ju vingligt, vill jag väl säga, i utförandet. Och jag tycker att singlarna är jättebra. Jag tycker om Train of Thought, men den hade kunnat varit bättre. Och jag behöver nysa. Eller så var det inte så. Jag tycker Train of Thought är en jättebra låt. Jag har alltid tyckt om den. Men jag hör också att den kunde varit bättre. Hunting High and Low, fantastisk låt, definitivt en singel. Sun Always Shines on TV, fantastisk låt, definitivt en singel. Men hur är det med de andra låtarna? Borde någon ha dem ha varit en singel?
Min dom personligen, det är att med viss reservation så säger jag att Train of Thought kunde de ha skippat. Hade de haft en annan singel så skulle det kunna vara Here I Stand and Face the Rain. För då hade de fått lite melankoliska street creds poäng. Så jag skulle säga en 4 av 5 när det gäller att välja låtar. Därför att i övrigt så är det ju så att rätt många låtar är ganska uppenbart att de inte platsade som singel i skuggan av den fantastiska Hunting High and Low. Som det var en jättetrevlig påminnelse om den låten, för jag hade nästan glömt bort den. Och sen när jag spelade skivan och pickuppen liksom kom in på spår 3, jag visste tusan den här, nu jäklar! Så det är därför jag är så exalterad över den låten nu, för jag hade lite glömt bort den.
Mm. Vad tror du om att ha haft både Hunting High and Low och Here I Stand and Face the Rain som singel? Slår de inte lite ut varandra?
Eller så är det så att de produktplacerar bandet väldigt bra. Du vet ju Gary Newman, släpper ju 1000 singlar som låter likadant. Folk älskar honom.
Han hittade sitt sound och sen bara, nu kör jag på det. Jag tror att Train of Thought var en väldigt tidig inspelning som sagt var, vilket gjorde att det var en låt de kunde ge ut på singel.
Ja.
Nu vart det ju en framgångsrik singel, men om den hade spelats in senare i det här projektet, hade man valt den som singel då? Det kan jag ju ställa som fråga, en hypotetisk fråga som jag inte riktigt har svaret på. Men Here I Stand and Face the Rain hade nog kunnat funka som en fjärde singel, som liksom en avrundning av singlarna från det här albumet, för att då är albumet redan en framgång. Att man kan släppa en låt som kanske kan köras på radion för att upprätthålla intresset av gruppen.
Exakt, exakt.
Ja, det är min tanke i alla fall.
Så, men bra jobbat när det gäller val av singlar.
Ja. Vi godkänner, och sen så har vi en parentes där som kanske en singel, Here I Stand and Face the Rain. Ahas album Hunting High and Low från 1985 har vi alltså pratat om i veckans avsnitt av Inte en singel. Vi kommer tillbaka igen nästa vecka med nytt spännande album att tala om, och då är ni hemskt välkomna tillbaka. Tack så mycket Anders för att du ville vara med.
Tack så mycket Henrik, och tack för att ni lyssnade. Hej då.
Adjö.